Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Jusek och är idag det näst största fackförbundet inom Saco. Visste du att ungefär 7 av 10 tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt, eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredagen den 23 oktober och i studion här står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Och med mig på länk har jag Rickard Bråse, analytiker på DI. Välkommen Rickard.
Tack ska du ha.
Du, vi har en rapportperiod som har dragit igång med full fart här i veckan. Jag tänkte vi går rakt på sak och går in på den, eller hur? Du har ju haft att göra om inte annat, eller hur?
Jo tack, det har varit, jag har fått min beskärda del av OMX30 skulle jag gissa, jag har inte räknat så noga på det i alla fall. Men veckans största grej var nog ändå inte rapportgrej utan indirekt relaterat. Du hade PTS, Post- och telestyrelsen, som svartlistade Huawei, som ju är en stor leverantör till teleoperatörer och en stor konkurrent till Nokia och Ericsson. De ska inte, man får inte lov att använda utrustning när man bygger ut 5G-nätet och befintlig utrustning ska rivas ut fram till 2025. Så när man satt i godan ro och skrev på sin Tele2-kommentar så brutalföljde då Tele2 när handeln öppnades när beskedet kom där på morgonen. Tele2 har mer Huawei-utrustning än vad Telia har använt Ericsson och Nokia i Sverige. Så Post- och telestyrelsen stal ju lite rapportshowen den dagen. Men Ericsson vill ju inte vara sämre, utan de kontrade med någon form av riktig monsterrapport som slog allas förväntningar ganska ordentligt. De hade en högsta bruttomarginalen sedan 2006 och sådär. Om man skulle bryta ut deras networks-affärsområde som är det liksom, kärnverksamheten och det som är det, den värdefulla delen av Ericsson, så sitter du då med 47% bruttomarginal och 13% organisk tillväxt. Alltså, hade du bara fått siffrorna på ett papper och sen börjat fundera på vad det skulle vara värt den delen, så hade du nog landat på en liksom, väldigt mycket högre nivå än vad du gör på börsen idag. Alltså om man tänker sig att du hade varit en utomjording och networks skulle börsnoteras, då tror jag att det där prospektet hade nog varit framlagt på ett sätt med en väldigt hög, mycket högre täckningskurs än vad liksom det tillmäts implicit på börsen idag. Och det har ju att göra med att du har dels en historik Ericsson som kanske inte är fläckfri utan snarare ganska bedrövlig. De har ju, om man tittar på vad de har använt pengarna till som de har tjänat över åren som de har gjort förvärv, som har ganska genomgående varit brutalt usla. De har snärt tagit till det man kallar för strategiska kontrakt och snärt in sig i avtal som har varit missgynnsamma för Ericssons aktieägare. Och dessutom så, och det är någonting som man fortsätter att plågas för. Man har Digital Service, ett affärsområde som verkar ha någon form av kronisk åkomma. De sitter fast i väldigt bekymmersamma kontrakt, och den vändningen där drar ju ut på tiden. Så den här verkligheten är ju inte lika bra som den hypotetiska, när man tänker på vad det här fina affärsrådet skulle kunna vara värt liksom, på egna ben utan någon form av bekymmersam historik eller sådär. Men nu börjar aktien närma sig 120 kronors nivån, som är den högsta nivån som aktien har handlat på, om man pratar B-aktien då, de senaste 10 åren. Och har en liten bit kvar till all time high som var för 20 år sedan i samband med IT-hysterin. Men den ser väl ut som ett bolag som ökar sin, nu var ju mjukvaran försäljningen förhöjd det här kvartalet, men bolaget kan över tid öka mjukvarandelen och liksom på så sätt förstärka sin bruttomarginal och därigenom driva värdeutveckling, så brukar det kunna gå i rätt riktning. Så det ser ut att kunna tuffa på det där, tror jag. Det kommer en kapitalmarknadsdag i november också. Där tror jag man ska vara inställd på att de kommer att prata lite mer långsiktigt, för du har skiften som kommer upp i marknaden med Oran och som kan liksom rita om spelreglerna lite, eller spelplanen skulle jag säga, för Ericsson och deras konkurrenter. Så det ska bli, nu vänds blickarna nog mot den här kapitalmarknadsdagen och vad de kommer att säga om sina mer långsiktiga mål framöver. Det är ju onekligen så att Börje Ekholm, när han tog över, så alla tvivlade ju på honom, och ska man säga, nidbilden av honom har varit av en person som gillar att ha flärdfulla skor, gärna röda eller någon annan spektakulär färg, och som mest tänker på sitt eget bonuskuvert. Men det, man kan ju skriva om historien på längs väg. Liksom, han hade ju egentligen lämnat och satt borta i Klippiga bergen och kom tillbaka, så kan ju få liksom, en helt annan gestalt när historieboken väl skrivs, om det fortsätter på det här sättet, kan man ju lugnt konstatera. För han har väl tystat alla kritiker nu, som finns väl ingen som, snart finns det väl ingen som tvivlar kvar, och det är väl då man ska kanske börja tvivla, som vanligt.
Men hur har du någon feeling för hur länge han vill stanna kvar i Ericsson?
Nej.
Och 2016 när han kom in, va?
Han började i mitten på januari 2017, vad fan mig. Han blev utnämnd någon gång på hösten 2016. Men alltså, egentligen har han inte hållit på så där superlänge, va? Men liksom, när han tillträdde så sågs väl det lite som någon form av temporär krislösning för att slänga in någon som man hade lite förtroende för, och sen fick man i lugn och ro hitta någon ny. Men han gör liksom inget mer än dåliga gissningar om hur länge han kan vara kvar, så att det kan vi passa på.
Alltså, det är lite svårt att gissa vad Ericsson vid DN att ta vägen. När Westberg fick sparken där sommaren 2016 var det väl, då var det ju inte så att man direkt tippade att han 4 år senare skulle stå och vara vd för Verizon och hålla låda på någon Apple keynote liksom. Oväntade saker kan hända.
Oväntade saker kan hända, och den var ju så oväntad så att till och med när man fick trovärdig information om att han var högaktuell för jobbet på Verizon, så var ju det en sån grej som man inte gick vidare med, för att det lät så osannolikt. En av våra kollegor som jag pratade med då sa att om liksom det där skulle stämma, då kommer jag säga upp mig och sluta vara journalist, och det har vederbörande inte gjort. Så att det var fler än jag uppenbarligen som var förvånade den gången. Så att ja, allt kan hända, och förr eller senare gör det, som jag brukar säga.
Ja, och jag tänkte bara cirkla tillbaka lite till PTS, Huawei och Tele2 och Telia där. Som du sa så har Tele2 satsat mer på Huawei, och det är väl helt enkelt för att de är billigare och bättre, vilket är en bra kombination. Men tror du att Tele2 har satt sig lite i sticket nu här och att det kommer bli dyrt att byta ut det här, eller vad, har du någon gissning där?
Alltså, marknadens bedömning var ju att det skulle bli väldigt dyrt, för aktien var väl ner 7-8% som mest under första handelstimmen den dagen när nyheten och deras rapport kom samtidigt. Rapporten skulle jag säga var svårt att se att den skulle handla ner på den rapporten. Men det gjorde den ju uppenbarligen, och det var väl den här nyheten som vägde tungt. Sen så mildrades fallet efter att telefonkonferensen, när de pratade om vilka konsekvenser det skulle få. Och enligt Tele2 så ska det ju inte få så där jättestora konsekvenser, för att det som behöver bytas ut, det kan man göra som en naturlig modernisering eftersom man har 5 år på sig och att man ändå har tagit höjd för det här i sina capex, långsiktiga capex-prognoser, utan det enda som de tryckte på var väl egentligen att du kommer ha en att investeringsguidningen, att man kommer hamna lågt i år på vad man har guidat och att det kommer fortsätta vara lågt 2021, men, och att det sen då kommer att bli lite tyngre lastat följande år och att man kommer hamna liksom kanske, jag vet inte hur, jag tolkade lite som att de mycket väl kan liksom hamna i toppen av eller hamna över intervallet man har på långsiktig, som man har, eller som man sagt på medellång sikt, så att, men de skulle uppdatera om det i samband med bokslutsrapporten. Men helt klart så är det väl bättre om man sitter och är Telia och inte har använt de grejerna i den omfattningen som Tele2 har gjort. Och det borde ju på ett sätt vara dåligt för båda när du liksom försämrar konkurrenssituationen genom att plocka bort den som mest, som jag förstår det i alla fall, konkurrerar om med pris och ganska, kan vara ganska brutalt konkurrerande på prisfronten.
Du, jag tänkte att vi skulle gå vidare lite i programmet här och snacka lite ändå om verkstadsbolagen som har kommit in med lite rapporter här under veckan här, bland annat Assa Abloy har vi fått lite siffror från, men jag tänkte vi kan kika mer på Atlas, denna verkstadsbjässe som ändå har dragit ifrån sina branschkollegor eller sektorkollegor här på Stockholmsbörsen. Alltså jag tycker det är lite spännande ändå om man utan att liksom vara medveten om analytikerförväntningar eller vad som har hänt liksom med pandemin och så vidare. Om man bara tittar på siffrorna här så är alltså orderingången ner med 11%, rörelseresultatet är ner med 19%. Det känns ju inte så håsigt, eller?
Nej, det gör det ju förstås inte. Men nu var väl den här pandemin en del av ekvationen också, så... Och på organisk bas så var väl orderingången ner 6% bara, och på justerad på EBIT så var den väl ner 15% om jag inte blandar ihop siffrorna nu. Och deras största affärsråd är kompressorteknik. Där har du i princip en rörelsemarginal som är oförändrad om du både tittar med 2019 och samma kvartal 2018. Jag tror att det är en avvikelse på 0,5 procentenhet ungefär då. Det skulle jag kalla motståndskraft. Men det där problemet är ju lite att förr eller senare blir väl alla företag offer för sin egen framgång. Att alla vet ju. Alltså, frågar du någon vilket som är börsens bästa bolag så svarar ju de flesta Atlas Copco. Och det gör ju att den får en ganska hög värdering. Och en värdering som har drivit ifrån andra stora industribolag som finns på börsen. Sen så kan man väl då fundera på, det finns väl annat som ännu, det finns ju alltid saker som är ännu dyrare naturligtvis, men jämfört med den här klubben av stora industribolag så har den liksom drivit ifrån den senaste tiden, och även om resultatet var bättre än väntat där så fick du inte någon positiv reaktion utan den var ju lite svagt ner, och då var det väl två saker som liksom tyngde. Det ena var att utsikterna man gav för marknadsefterfrågan var väl ganska blek, kan man tycka. De flesta sitter väl och hoppas att det ska vara att alla ska guida liksom för att det är en väldigt kraftfull återhämtning fortsatt då. Men nu verkar det ju som att det liksom snarare liksom flackar ut i återhämtningen då. Om man liksom generellt sett, men
jag tänkte man kan säga det att här som de skrev i rapporten här, de stod fast vid den här kortsiktiga marknadsutsikten som de gav i samband med andra kvartalet då, Atlas, att det är fortsatt osäker utveckling på den globala ekonomiska fronten. Och där då har vi de här berömda bokstäverna V eller K eller vad det nu blir. Och det där känns ju lite mer som en sån här swoosh Nike-logga eller vad man ska nu kalla det för.
Ja, men kvarstå sa de att den skulle göra framöver. Så, och det var det ena, och det andra var liksom vakuumdelen var ju svagare än väntat med svagare orderingång och sådär. Och det här kvartalet har väl varit lite så här att alla updates som kom inför verkade som att de på något sätt lyckades vara bättre än konsensus eller högre än konsensus, och sen så väntade sig alla att utfallet skulle vara ännu bättre, så att det känns som att det var lite så här att det fanns en liten spricka emellan vad analytikernas förväntningar och vad liksom placerarna egentligen gick och väntade sig. Så det har ju krävts ganska mycket för att få liksom tydliga lyft på många håll. Ericsson var ju ett sånt exempel som hade en liksom riktig monsterrapport och den gick upp på det där. Men Atlas räckte det liksom inte riktigt hela vägen.
Ja, ändå värt att påminna om vad Atlas aktien stod i för ett år sedan. Då stod den i strax över 330 spänn. Nu har vi gått igenom ett sju jäkla börsår får vi väl kalla det. Och rapporten som jag sa där, det var lite kassasiffror bara på egna meriter. Men aktien är ändå strax över 400 spänn. Det är inte helt fel. Börsens bästa bolag kanske är en rätt bra sammanfattning.
Ja, säger du SKF så får du nog en tyngre argumentationsbörda i alla fall. Det där går ju att komma undan med att säga i de flesta sammanhang.
Men jag tänkte det, ska vi gå vidare? Vi har ju ett bolag som är otroligt omtalat och som jag skrev här i veckan om det, att det är väl en väldigt sannolikt här att de kommer in i OMX 30 i samband med nästa indexrevidering som kommer att annonseras någon gång i december och sen så kommer det genomföras i januari. Och jag pratar såklart om live-casinobolaget Evolution Gaming. Det är inte så många som kan skryta med den här fina tillväxten som de har. Alltså, de ökade ju omsättningen här i det här kvartalet med 48%. EBITDA upp med 87%, så att de har en otrolig EBITDA-marginal på 64,8%. Och då kan man jämföra med fjolårets tredje kvartal. Så redan i fjolåret tyckte man så här att de hade lite för höga marginaler. Och då hade de en EBITDA-marginal på 51,2%. Så att de är på god väg att uppfylla det här löftet som de gav tidigare år. Det vill säga att man ska förbättra marginalen, EBITDA-marginalen jämfört med 2019 då den landade på 50%. Och det kommer nog inte vara några problem. Däremot tolkade jag lite de här skrivningarna som de hade i rapporten att de varnade för kommande regleringen här av Tysklands marknaden som står för ungefär 5-10% av...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Evos omsättning. Sen flaggade han också för att det har ju blivit, covid har ju medfört så himla ökad efterfrågan på live-casino-produkter. Vi ser ju en online flyttning mot online här och de måste helt enkelt investera mer för att kunna möta efterfrågan som finns där ute. Och när de har den här avkastningen då kan man ju förstå att de ska fortsätta investera. Så att, men allt det här bäddar väl lite för att aktien ska fortsätta upp. Det går inte att se några trendbrott i den här kvartalsrapporten, tycker jag inte. Men det man kan reflektera lite över, det är ju var deras tillväxt kommer. Det är ju framförallt Asien, då den regionen som de klassar som Asien som växer snabbast. Omsättningen backar ju faktiskt lite i Norden och Storbritannien. Och det där kan man ju fundera lite på. Andelen reglerade intäkter som de har, den är ju ner på 32% nu. Så att det kan vara något att fundera på för framtiden lite här. Vad kommer tillväxten, tänker jag. Men ska vi snacka, du hade en liten rapportrant, Rickard, som du snackade om här på förhand. Att vi fäster lite för stor vikt vid rapporterna, eller?
Ja, men det blir ju lätt. Hela tillställningen är ju överskattad och i ett kvartal så händer ju ofta inte sådär supermycket och det är lätt att man stirrar sig blind på detaljer. Så att å ena sidan är jag lite sådär inte den som är mest exalterad kanske inför att sitta och gå igenom alla rapporter på dagarna och liksom återge för avvikelser från konsensus och sånt där som... Det är inte det mest spännande på året skulle jag säga. Men å andra sidan är det skulle jag nog ställa mig klättra ganska högt upp på barrikaden när det kommer igång sånt här snack om att du ska dra ner rapportifällen, att du ska ha två rapportifällen och så här. För att det här är en liksom väldigt viktig del av kvalitetsstämpeln som det innebär att vara börsnoterad, att du kan hantera transparensen som det innebär att återkommande presentera för marknaden vad, hur det har gått och då svara på frågor och vara tillgänglig. Alltså jag tänker ofta på sådana här välfärdsbolagen som finns på börsen. En gång i kvartalet, alltså fyra gånger om året, så måste de ut och liksom prata om hur det har gått och vad som har hänt och bemöta frågor om saker som kanske är mindre roliga som har hänt och sådär. Och även om de kan försöka dölja saker så finns det alldeles för många smarta som lägger alldeles för mycket tid på det här för att man liksom ska komma undan i längd. Och så skeletten kommer liksom ur garderoben förr eller senare. Och så blir det en naturlig avstämning hela tiden för marknaden som ju är ambivalent i sin organism med ganska maniska drag emellanåt. Så även om det liksom blir lätt för stunden att stirra för mycket på detaljer så får du den här löpmöjlighet som är helt fantastisk att liksom löpande då följa med som aktieägare i hur verksamheten utvecklas. Men man ska väl passa sig att kanske dra allt för stora växlar på saker och ting som händer. EQT är ju ett exempel på ett storbolag som inte kör riktiga kvartalsrapporter fyra gånger om året utan har valt att ha två. Och sen så kör man någonting man kallar för uppdatering eller liknande som egentligen inte innehåller några siffror mer än det de väljer att lägga fram som hur mycket de har under management som är avgiftsgenererande och sådär. Jag tycker att det är bolag som väljer att ha det på det sättet. Det blir liksom lite B-lagskänsla på det. Att du är liksom inte börsnoterad fullt ut förrän du kan lägga upp dina resultat- och kassaflödesanalyser liksom löpande. Och just för EQT kanske det är bäst att inte ha några rapporter alls, för den går ner varje gång de rapporterar. Men det finns andra exempel på det här också bland mindre bolag. Jag förstår inte poängen med att liksom dra ner på det. Det finns, man ska alltid premiera de som är så transparenta som det går. Och det går ju igen i det här kvartalet också, eller de senaste två kvartalen när vi har haft en situation med väldigt stökiga, en kostnadsbit som har blivit liksom förvriden av att du har haft statliga stöd på en väldigt, i vissa fall på en väldigt hög grad, och så sitter du och presenterar då som bolag justerade rörelseresultat som du har justerat för kostnader som i allra högsta grad är verkliga och som du tar för att längre fram kunna då höja lönsamheten eller någonting. Men du låter helt bli att justera bort för att du har att staten har gått in och tagit en del av kostnaderna under den här perioden. Och det blir ännu mer märkligt då i bolag som inte ens som mörkar hur mycket stöd de har fått. Som gör det ju väldigt svårt att säga vad den verkliga motståndskraften har varit. Så de här två kvartalen har handlat mycket om motståndskraft. Men vad är den? Och sitta och prata om det och inte dra av för de här sakerna är ju liksom att lura sig själv, skulle jag säga.
Ja, men man blir alltid glad. Det är alltid en kvalitetsstämpel att se. Bolag som undviker justerade nyckeltal och talar om hur mycket statligt stöd de har är ju lite kvalitetsstämplar. Men jag tänkte där, ska vi ge EQT ändå en släng av sleven här att de ger undantag på de här inlåsningsperioderna som man för då insiders som man annonserade i samband med noteringen här och som man nu frångår då alltså. Och det känns ju lite märkligt där. Hade de inte tänkt på det där innan noteringen? Det har jag svårt att tro på. Det...
Men om jag har förstått det rätt så gäller väl det personer som, de har ju sålt kreditverksamheten till exempel, om personer som inte liksom är kvar i EQT längre, så kan jag ju förstå att det här blir en, att man väljer att göra det. Det är ju konstigt.
Jo, absolut. Var det på förhand en liksom helt en omständighet som var helt omöjlig att förutse?
Det kom ju ganska snabbt efter noteringen att de övervägde att sälja kreditdelen.
Nej, jag menar mer att nyckelpersoner kanske lämnar EQT och ska göra andra grejer.
Och det verkar ju som att det har varit en del som har lämnat där också. Lämnat eller tagit tid tid off. Så vi får väl se. Det där är inte vad man ska säga mer än att det är ett bolag som där personalen är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Det är det naturligtvis i väldigt många bolag, men tar du bort personalen och QT så finns det ju egentligen ingenting kvar längre.
Jag tänkte också på det du snackade om här med rapportperioden. Det känns ju, min känsla i alla fall, det har blivit lite mer grumligt sen vi tappade SME Direkt här. Deras genomarbetade konsensussiffror där de fick in från alla banker och så vidare. Och hade en del handpåläggning på de här konsensussiffrorna. Nu är det lite grumligare marknadsförutsättningar eller marknadsförväntningar ute på börsen, tycker jag ändå, även om du delar den slutsatsen.
Jag vet inte, det finns ju andra källor också som faktiskt och sådär, men jag skulle säga att det blev ju ett problem överlag när du hade de här MiFID-omläggningen, var det väl, som gjorde att hur bankerna tvingades ändra sin betalmodell för analys, så att det känns som att det är en hel del andra estimat som inte finns med och att det kan bli lite snett helt enkelt emellanåt, att bilden var mycket tydligare för, så att det får jag nog hålla med om. Men du, vi måste prata om en grej till. Det är ett bolag till, ser du, som har varit i farten det senaste. Om du tar och tittar på Stockholmsbörsen och tittar i botten där över sämsta avkastningen senaste månaden, så har du ett bolag som heter Swedish Orphan Biovitrum, som har gått ifrån budspekulationer till paria här, liksom ilfart. Vad är det som har hänt där egentligen?
Ja, men det vill de helst kanske inte prata om. Nej, men förra veckan kom ju det här beskedet om att den här fas 3-studien kring det här preparatet Doptelet, det har ett namn på den aktiva substansen som jag inte ens ska försöka uttala. Men där hade man i alla fall man köpte ju in Doptelet från Dova, som man förvärvade i fjol. Och då hade man ytterligare en indikation som ännu inte var godkänd för det här Doptelet, och som man var i fas 3 med. Och man var väl ganska säker på att den där skulle kunna, fas 3-studien skulle kunna lyckas. Och förra veckan så fick ju beskedet att den hade misslyckats. Och det där är ju ännu ett slag mot liksom Sobidara. Sedan tidigare har ju Hemlibra, då Roches konkurrerande hemofililäkemedel, som tagit väldigt stor del av kakan i både USA och Europa här. Så att Sobi har gått från liksom en tillväxtälskling till nu kämpar de mot en krympande marknadsandelar och så vidare. Så att det blev ju ytterligare en smäll då mot Sobi, där man har köpt in Doptelet för att liksom bredda intäktsben, få till intäktsben. Man har ju sedan tidigare också köpt in det här emapalumab som säljs under produktnamnet Gamifant. Och det är ju uppenbart, alltså Martin Lindgren, vår kollega, intervjuade Guido Elkers och han pratade om att bolaget är missförstått och så vidare. Och att de kanske inte varit 100 i kommunikationen. Och det där, jag tycker att det där är en liten omskrivning för att de helt enkelt inte har lyckats. Då är det svårt att kommunicera när liksom resultaten talas i tydliga språk. De behöver ju leverera lite. Alltså, till exempel då förra veckans fas 3-studie där, när den misslyckas, då kvarstår ändå Sobi vid liksom sina peak sales-estimat för Doptelet på ungefär $500 miljoner. Och de bekräftar man återigen i gårdagens rapport där. Och jag vågar ändå tro på att, eller vågar ändå säga att det är nog få i marknaden som verkligen tror på de där peak sales-estimaten. Så att de kämpar med en rejäl, liksom, de har en misstro nu i marknaden här. Och de har ju bjudit in här till kapitalmarknadsdag nu, annonserade de i december, även om de ska komma med lite mer detaljer. Det blir ju ett tillfälle för dem att få rätsida på det här. För just nu saknas det saknas lite triggers, och sen så man blir lite skeptisk.
Men det är samtidigt så här, när den Doptelet-nyheten kom så föll väl aktien med dubbelt så mycket som de hade, eller nästan dubbelt så mycket som de hade betalt för hela det bolaget. Så det är ju ett sätt att se det, att det är en ganska hårt straff, men det kanske hänger ihop med också att du liksom förtar, när du får ett misslyckande till så har du Kommer du får du frågetecken för ledningen och styrelsens förmåga att göra värdeskapande förvärv naturligtvis, som det alltid blir, som du fäller väldigt mycket på enstaka liksom fall av vem som är bra och dålig på att göra förvärv. Och andra sen så är det ju precis som du säger, det är ju konstigt också. Jag läste någonstans att de hade peak sales för de två indikationer de har var på en lägre nivå i samband med förvärvet. Och så sen så kommer en negativ nyhet på den här tredje grejen och så är det fortfarande 500 som gäller.
Mm, mm.
Så då blir man ju lite som för någon som bara sporadiskt har lite lätt kolla på det så kliar man sig lite grann i huvudet liksom åt båda håll egentligen. Liksom är, visst, konstigt att de håller fast vid det och så vidare, men när sen aktien är ner, jag tror det är över 30% där nu på en månad ungefär, så det svänger fort kan man väl säga.
Ja, och det här är ju inte de enda negativa nyheterna som har varit i Subia. De fick ju Ema Palomab fick ju nekat ansökan om marknadsgodkännande, här i EU blev ju nekad för Ema Palomab för indikationen primär HLH. Där har man lämnat in en ny ansökan, man ska få besked i november. Det kan ju vara en sån här grej som får de godkänt då så kanske det kan ändra sentimentet lite. Men jag tror att vi får vänta tills kapitalmarknadsdagen, skulle jag tippa på.
Är SOB en budkandidat?
Ja, bra fråga. I nuläget känns det inte så, va? Varför skulle man vilja köpa dem? De har det de har är Elocta som är utsatt för hård konkurrens av Hemlibra. De har lite så här spännande kandidater i forskningsportföljen. Alltså de har ju BIV-001 som är en potentiell uppföljare då inom hemofili. Men också inom, man ska vara medveten om i hemofili, det liksom, förutom Hemlibra då, så har ju genterapier en ganska stor potential att bli liksom revolutionerande och omstöpa hela den marknaden. Det är ju också en del av riskbilden i Sobi, det är därför värderingen är så låg. Vi har ju Roche som köpte Spark Therapeutics för några år sedan och så vidare. Nu nekade ju FDA tillstånd för en av de här genterapiaktörerna för just inom just hemofili. Man krävde mer data med hänvisning till att ja, men det finns ju faktiskt fungerande behandlingar. Då får ni leverera lite bättre data. Man är osäker på liksom hur länge håller de här effekterna i sig från genterapibehandlingen och så vidare. För att då när man gör genterapibehandlingen är det bara ett enda tillfälle och då vill ju de här aktörerna ta ganska mycket betalt. Och då är frågan då, hur länge håller det i sig? Men ja, Sobi kommer vi fortsätta följa här under 2020. Jag tänkte att vi skulle runda av. Har du några avslutande visdomsord att bjuda på, Bråse?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag får bara nöja mig med att önska alla en trevlig helg och en trivsam tid på börsen, eller vad man säger.
Inte ens ett sitt still i båten?
Nej, det finns så många andra som sköter den typen av mer djuplodande kommentarer, så jag låter det vara.
Ja, men jag stämmer också in i och önskar trevlig helg. Tack för att ni lyssnade, och jag ska påminna om också, glöm inte bort att lyssna på våra andra DI-poddar. Vi har ju Digitalpodden, vi har Makrorådet och man kan ju även få Morgonkollen här som vi ger ut som podd, så att det finns en hel del att lyssna på. Glöm inte bort dem heller, men i övrigt, trevlig helg, tack för att ni lyssnade, på återseende. Hej då!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Jusek och är idag det näst största fackförbundet inom Saco. Visste du att ungefär 7 av 10 tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt, eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.